Välkommen till en fantasystund. Avsnitt nummer 7 och vi jobbar oss snabbt fram mot tvåsiffrigt. Det är trevligt. Idag ska jag läsa det andra kapitlet från boken Ledsaga ljus av Björn Svensén. Jag läste det första kapitlet, var det fjärde avsnittet. Så har du inte lyssnat på det så kan du göra det här först. Men nu kör vi igång med det andra kapitlet. Klocktornet. Remy bet i en pil för att tänderna inte skulle hacka. Nedanför på torget var folk klädda i pälsar och kappor och familjer kurrade ihop sig för kroppsvärme. Att ha med en filt upp i tornet hade aldrig slagit honom in. Han skulle bli tvungen att röra sig fort därifrån utan att lämna för många spår. Men en filt hade ändå varit värt det. Det ljusa klocktornet i mitten av staden var det enda byggnad som kunde konkurrera med muren i höjd. Egentligen var det två små torn byggda på varandra då staden hade växt och den stora bronsklockan behövt flyttas allt högre upp. På vardera sida av det svarta konformade taket stack fyra banor ut. Vanligtvis visade med färger hur lång tid det gått sedan förra attacken och när den kunde förvänta sig en ny. I 10 månader hade det visat rött, men klockan hade aldrig ringt. Över den kortärmade jackan i läder med den gråa pälskragen hängde rep, pilkoger och två små väskor. Under bar han två slitna, mörka ylletröjor. I bältet hängde en vattenflaska täckt av fårskinn. Stövlarna var knutna hårt och noggrant inför flykten. Han hade tänkt på allt utom kylan. Den förbannade kylan tänkte alltid igenom. Men det spelade ingen roll. Viktigast var att det efter denna dag skulle kunna försvinna länge och väl. Efter det skjutit ihjäl den regira som ställde sig på cirkeln. Han oroade sig för vinden. En plötslig stöt skulle kunna förstöra allt trots att det skulle använda ett improviserat men stadigt armborst. Remy sneglade på det där det satt fastskruvat. Ett förväxt monster som krävde två personer att använda, precis som ballisterna på muren. Om det bara hade kunnat använda en sådan istället, då skulle det inte finnas något kvar av målet. Han förlitade sig hellre på sin trogna båge av getben och viskträ som väntade på honom i hörnet. Det var sammansatt, lätt och det dyrbaraste han hade, men skulle ändå aldrig penetrera en rustning. Fast skulle något gå fel så kanske det fanns en chans att ta med sig några soldater i graven med hjälp av den. Remy räknade sina pilar. Det fattades en. Inte den han bitit på. Han vände sig och kisade bort mot andra sidan av rummet. För att kunna se under klockan var han tvungen att huka sig. Där satt pilen. I soldaten som hade stått vakt men nu satt död mot väggen. Huvudet var lutat bakåt och styrfjädrarna stack ut under hakan. Det svarta ögonhålen från masken stirrade tillbaka på Remy som började smyga bort mot kroppen. Fotsteg hördes från våningen under, sedan en nysning, men inte en riktig nysning. Remy bankade lätt i golvplankorna två gånger och fortsatte sedan bort för att ta tillbaka sin pil. Brom stack upp sitt håriga och avlånga ansikte ur luckan i samma ögonblick som ett knastrande ljud lämnade soldatens skalle. Åh fy fan, jag kommer spy, stönade han fram. Gör det nu i så fall, svarade Remy och torkade långsamt bort blodet på den livlösa lojalens ärmar. Det var svårt att få tag på fjädrar och bra trä till pilar också för den delen, speciellt under höst och vinter. Brom stängde luckan, duckade under klockan och det möttes vid armborstet. Han var också klädd i mörka yllekläder med ett svart bälte omringat av flera små bältesväskor bredvid en lång dolk. Brom var några år yngre. Remy hade börjat få vit skäggstubb men det mörkbruna halvlånga håret hade hittills skonats från ålderstecken. Brom hade istället ett spretigt svart hår och ett skägg som verkade täcka mer än halva ansiktet. Båda två hade haft tur som aldrig drabbats av vintersjukan som kunde åldra eller döda på bara några veckor. Förutom händer och fötter ärrade av hårt arbete var det friska. Men det hade gamla ögon. Sådana man får om man aldrig riktigt sover tryggt. Brom började huttra i takt med Remy. Du hade rätt, det var bara en här uppe, sa han och vickade på huvudet utan att titta bort mot kroppen. Det har bara varit en här i flera veckor, stället är bortglömt. Remy spände blicken mot cirkeln. Vi får anta att de är på väg, jag kan inte se ordentligt. Han drog korken i vattenflaskan. Och sen, frågade Brom, vad tycker du? Mitt under talet, före. Han tog över flaskan efter Remy tagit en liten klunk iskallt vatten. När sällskapet var framme vid cirkeln skulle det bara ha några minuter att agera innan svärdet föll. Ett skott i huvudet med kraften av det här vapnet skulle döda en regira, åtminstone enligt ryktet. Det hade övat i veckor, noggrant. Så fort jag kan, svarade Remy. Ett skott, sen springer du. Jag väntar och ser, kanske kan jag ta med mig några till. Brom sänkte ögonbrynen och slog till honom lätt på axeln med flaskan. Vi springer. Så fort de är på väg, jag orkar inte begrava dig. Min rygg. Remy log fånigt tillbaka. De andra är nog på plats. Vi kommer skapa tillräckligt med kaos. Ser du spökena där nere? Brom nickade. Utspritt runt cirkeln stod ett 20-tal soldater med de vita maskerna. Och uppe på den var två till. En bar på en röd fana. Mellan dem på knä satt en vitskäggig äldre man, smeden. Svärd, allihop, sade Remy och pekade sedan åt sidan. Pilbågsskyttarna fortfarande på muren och det var värdelösa allihop. Jämfört med dig. Med ett knak rattade Remy ut högeraxeln. Jämfört med oss allihop. Det var inte helt sant. Mara och Marus hade över 100 års stridserfarenhet och tränade nästan varje dag med lojala. Allt från kondition till svärdsdueller, pilbågsskytte och prickskytte med ballist. Staden hade gått under för länge sedan om det inte hade funnits ett utbildat försvar, men det var också ett sätt att fördriva tiden. Marus favoritsyssla var att sparras med soldaterna, ofta beväpnad. Hans bullrande hånskratt hördes då i hela norra kvarteret. De blev förnedrade och nedslagna i marken om och om igen och älskade det. Ibland drack han med dem efteråt. Mer och oftare det senaste året. Mara var betydligt mer strikt och lade sitt fokus på själva anfallen från revorna. Ingen soldat hade behövt lämna muren och ballisternas trygghet på åratal, men hon ville ändå att det skulle vara redo. Något gick fel. Tror du det kan se oss? Frågade Brom och var tvungen att förklara vidare när han såg Remys blick. Inte spökena, det andra. Isabel har din kikare. Var skulle hon vara? Brom pekade. Bakom på lagerhuset. Hon har någon med sig tror jag. Det andra sitter i det södra fönstren. Paret som bor där är nere på torget. De riskerar livet för att ha hjälpt oss, sade Remy. Brom sträckte på nacken och letade runt hustaken med blicken. Det vet, bryr sig inte. Kommer det inte resa? Jag trodde alla var på väg nu, utom vi. Eller är det fortfarande bara prat? Han var nyfiken. Sedan i somras hade Remy varit tvungen att gömma sig på dagarna efter att han skjutit ihjäl två soldater. Brom, Isabel och resten av det som svurit att på något sätt skada regirerna var hans enda nyhetskälla. Jo, det vill, sa det Brom. Men du vet hur det blir. Ingen kan komma överens om när eller hur. Hade vi haft någon som planerar så hamnade där, tillade Remy och menade cirkeln. Broms blick landade på mannen som satt på knä. Han suckade. Vad är chansen att han kommer undan? Några sekunder gick innan han fick ett tonlöst svar. Det är upp till honom. Innan efterlysningen var Remy södra kvartalets fixare. Inte snickare som hans äldre bror Julian utan en som lagar och återanvänder. Titeln hade han gett sig själv. Det lät märkligt men kändes bättre än att placera sig i något av de andra 10 yrkena man hade att välja på. Han kunde inte odla och han var värdelös med djur. Men förstärka saker, kläder, verktyg och allt med gångjärn var inga problem. Ofta förändrade Remy det han fick tag på, vilket var uppskattat då han nästan alltid fick saker som var helt och hållet förstörda. Och i Everhold var det viktigt att återvinna då material var svårt att få tag på. Ett par trasiga läderskor blev knäskydd för trädgårdsarbetare. En hästsele blev en pall åt en skräddare. För några år sedan gav södersmeden Remy och Julian tillåtelse att komma och gå som de ville i hans verkstad. Tid och verktyg fanns inte till alla, men arbetet var ändå till kvarterets fördel. Den gamle mannen var tillbakadragen och udda, men lätt att ha att göra med. Han hade som många andra alltid en liten hopp om att kunna lämna staden, även innan attackerna upphörde. Ofta satt han på en liten pall nedtryckt mellan arbetsborden och pratade mellan bröderna arbetade. Han sade saker på ett sådant sätt att han säkert också viskat orden till sig själv när ingen var där. En lång tystnad och sedan kom någon tanke. Ibland var det vettigt, ibland rent nonsens. Det finns mer där ute än monster gjorda av sten, hade han sagt. Remy och Julian log och nickade alltid artigt till svar, medan allt hamrade och bankande, men lyssnade aldrig helt. Vi kan klara oss om vi reser på samma gång. Vi är hårdare och jävligare än vi vet. Våra förfäder var krigare, varenda en. Vi måste resa innan det vaknar. Vi är inte ensamma, bara bortglömda. Smeden var inte bortglömd där han nu satt på sina knän och försökte med all sin kraft att inte möta de tårfyllda blickarna. Men han kände sig nog ganska hopplös. Remys lår och armar kändes som is. Det måste vara på väg nu, tänkte han. Rakt ovanför dem sträckte sig de röda flaggorna i vinden obekvämt fram och tillbaka. Det skymde tillräckligt för att det inte skulle bli upptäckta, men hade ingen betydelse för siktet. Det var nog kanske 90 meter bort i cirkeln, och trots att armborstet var den bäst, en kombination av senor, trä och stål, så fungerade det. De tjocka pilarna kunde åtminstone förstöra en kastrull på 50 meters avstånd. Mer utrymme att testa hade det inte kunnat hitta, med risk för att åka fast. Mycket folk, sade Brom och såg lite vaknare ut. Torget hade fyllts på. Remy och resten av gruppen hade varit väldigt noga med att hålla allt hemligt. Men skulle det ryktas om en attack så fanns det väldigt få bybor som skulle berätta för en soldat. Brom hade rätt. Det var mycket folk. Kanske något hade kommit ut. Eller kanske var det bara en sådan dag. Det är bra, sade Remy. Det kan köpa oss mer tid. För mycket tumult kan vara dåligt för dem, Brom menade åskådarna. Rädslan blev obekväm och Remy blundade bort en bit av den. Springer inte så är det deras val. Över 150 bybor hade samlats runt cirkeln. Snörvlanden, någon enstaka hostning och låga snyftningar var det enda som hördes. Ingen yttrade ett ord. Everholds människor hade varit isolerade i många generationer. Men de visste trots det att det som kommit före deras olycksaliga anfäder måste varit speciella. Kanske inte alltid hårdare eller smartare än andra, men segare, envisare, på ett ibland utmattade sätt födda med viljestyrka. Att det kom från kontinentens alla hörn fanns det fortfarande tydliga spår av. Trots tidernas förvandlingar, bruna, bleka och nästan gråa ansikten stack upp ur tjocka tygkragar och tröjor i liknande nyanser. De såg på smeden, ner i marken eller rakt igenom allt. En man upptäckte att hans son var där och drog iväg honom i armen. Långt borta i österkvarteret hördes klingandet från en verkstad. Brom var på väg att säkra andra sidan av klocktornet när han såg något på den vita huvudgatan. Nu! Åh, helvete! Väste han och klämde hårt i Remys axel. Försiktigt tog Remy ett bättre grepp om fönsterkanten och sträckte sig ut för att se. Där, på sista lutningen innan torget bredde ut sig, rörde sig det beväpnade sällskapet. Mara i mitten, två huvuden högre än soldaterna som både höll avstånd och försökte täcka alla sidor. Bakom gick den yngsta, med sitt bleka hår och sin rosenröda halsduk. Hon bar endast kläder, men var inte ett mål. Motståndsgruppen visste sedan innan att det skulle bli någon av tvillingarna. Remy hade önskat att det var Marus. 15. Brom fingrade omedvetet på handtaget till sin kniv. Det brukar ju bara vara några stycken. Han kisade. Och ynglet är med också. Hon har ingen skydd. Ska... Det spelar ingen roll, sade Remy. Och grep tag i undersidan på armborstet som vilade mot golvet. Hjälp mig att vinkla upp den. Det var som att Brom inte hört honom. Det är för många. Vi kommer inte kunna gömma... Brom! Remy väntade tills han fått kontakt. Det spelar ingen roll. Vi kommer aldrig få en sån här chans igen. Broms ögon var vidöppna. Rädslan hade vunnit över beslutsamheten. Remy lutade sig fram till sin vän. Om du dör idag och möter Hanna i efterlivet utan att ens ha försökt skjuta huvudet av hennes mördare, vad skulle du säga då? Vad skulle hon säga? Brom lutade sig bakåt och slöt ögonen i en grimas. Remy upprepade sista delen av planen för honom, så simpelt som möjligt. Du håller, jag skjuter, sen springer vi utav bara helvete. Brom nickade hetsigt, fortfarande med ögonen stängda. Ja, ja. Soldaterna var ljudlösa på cirkeln, men Maras sabbatontäckta stövlar lät som fallande stenblock. Från klocktornet hördes bara den inkräktande vinden som omgav dem alla. Remy kunde inte känna sina fötter längre, men händerna fungerade. Det hävde upp det tunga vapnet så att det var vinklat ned mot torget. Metallfästena som höll den upphöjd var inte fastskruvade utan grep löst om fönstrets stenkant likt fyrkantiga klor. Det krävdes två personer för att hålla den stadig och två för att spänna den, vilket är gjort i förväg. Hur fan fick du hit den här själv? Frågade Brom. Han satte sig sedan under den och kupade händerna om armborstets undersida. På ryggen, svarade Remy och lade handflatan över den tjocka pilen som för att se att den verkligen var där. Det var nästan en arm lång, ett mindre spjut. Avtryckaren var bara en pinne som stack ut på undersidan. Remy satt nu på ett knä med vänsterhanden under magen på vapnet och höger vilade i luften runt pinnen. Brom andades med öppen mun. Säg till innan. Jag säger till. Monstrets fötter rispade fönstret kant. Och Remy? Va? Träffa gärna. Långsamt tryckte han ner nacken och vred huvudet en aning. En obekväm ställning. Han kunde nu styra det lilla siktet i silver. Det var långt bort till cirkeln så minsta rörelse flyttade målet flera meter. Det här blir svårt. Hon måste stå stilla, tänkte han och gned sig hastigt i ögat. Bara några meters skillnad och det hade varit nästan omöjligt. Mara stod nu framför smeden som tynnade bort i jämförelse. En sorglig grå klump. Soldaterna vid vardera sida stod stilla som statyer. Jay hade passerat sig nedanför cirkeln en bit bort från byborna. Hennes händer var åt sidan. Svärdet var fortfarande i halvskidan. Halsduken flaxade runt masken. Blicken verkade växla mellan smeden och Mara som nu långsamt började gå fram och tillbaka på kanten. Det svarta håret spretade sig loss i vinden. Remy suckade och försökte ignorera en oinbjuden smärta som krypit upp i benet. Den här mannen! Maras mörka men klara röst studsade mellan husväggarna och grep ett hårt tag om åskådarnas magar. Solen sken som en eldslåga ifrån det spöklika visiret. Den här mannen har tillverkat vapen! Smeden skakade på huvudet. Remy kände en ilning rusa genom kroppen. Det var vårt fel. Han slog bort tanken. Mara fortsatte. Det har alltid varit straffbart. Det finns ingen anledning för er att bära vapen. Ni vet det, men ni glömmer. Hon sträckte ut handen mot en soldat. Den andra grep fortfarande tag om det massiva svärdet i bältet. Här är era vapen. I 500 år har dalens människor levt inom dessa murar. När revorna anfaller och vill slita er i stycken så har vi alltid gjort vårt yttersta för att stå i deras väg. De flesta på torget hade hört olika varianter av talet förut. Vare sig det kom från Mara, Marus eller Teskar. Vidar höll aldrig tal. Hon sträckte fram handen i en gest som var menad som ödmjuk, men fick henne istället att likna en kuslig skulptur som vaknade till liv. Allt vi bett av er i utbyte mot denna tjänst är ordning. Maras blick mötte Jace när hon drog sitt svärd med mekaniskt van rörelse. Upp och sedan ut med ett ryck i handleden. Den rundade äggen slog i stenen under med en dov klang. Jag vill inte behöva göra det här, sade hon. Vinden höll plötsligt andan. Ångan som steg från munnarna var det enda i rörelse. Remy blinkade inte. Svetten från hans panna frös till is. Med ett tjut började blåsa igen. Smeden slöt sina ögon och Mara höjde det galna svärdet. Helvete! Med ett hårt slag sköt Remy bak avtryckaren. Armborstet förrådde dem genast med ett klingande ljud som ekade över hela torget. Soldater och åskådare vred kropparna förvirrat åt alla håll. Mara stod i samma position som innan med svärdet i högerhanden, halvvägs upp, men huvudet lutade nu framåt. Pilen stack ut under hakan. Den hade gått helt igenom och spetsen på andra sidan hade tagit med sig några långa stripor med hår. Mörkt blod sipprade snabbt ner ifrån halsen och började täcka det gråguldiga bröstpansaret. Hon stod så i 3 sekunder innan hon tittade upp, höjde armen och pekade rakt mot klocktornet. En vanlig pil träffade fanbäraren bredvid i nacken och soldaten föll framlänges med flaggan under. Ett högt buller när metall mötte sten satte tumultet igång. Dö! Skrek en kvinna. Spring, spring! Upprepade någon annan. En till pil från ett annat håll träffade en soldat nedanför cirkeln i armen. Det kom nu susande genom luften med jämna mellanrum. Soldaterna närmast klocktornet hade börjat springa. Alla hade hört ljudet ifrån armborstet. 2 yngre män och en kvinna som stod nära cirkeln försökte övermanna en av soldaterna. De trodde för ett ögonblick att detta var den stora revolution som de väntat på och förväntade sig att fler skulle hjälpa till. Istället blev de snabbt nedstuckna. Jävla spöken, förrädare! Fick en av dem ur sig med ett gurglande innan den tog emot ett sista svärdshugg i magen. En äldre man försökte ta sig upp, antagligen för att dra iväg den skräckslagna smeden som fortfarande satt på knä. Han slets bort från kanten och slängdes tillbaka in i folkmassan. Jay tryckte sig förbi de soldater som försökte skydda henne från pilar och svepte framför sig med handflatorna åt byborna. Lämna platsen! Bege er härifrån! Det sprang åt alla håll. Flera ramlade över varandra. Pilarna upphörde när soldater började bege sig i den riktningen som attackerna kom ifrån. Bara 8 var kvar när Mara ilsket men stadigt bröt av skaftet på armborstpilen för att sedan dra ut den ur halsen ifrån nacken. Efter hon kastat bitarna åt sidan halsåg hon smeden med ett enkelt och omöjligt snabb rörelse. 9 personer låg döda på torget. Det fanns ingen större risk att fastna eller ramla uppe på takåsarna så länge han fokuserade på sina fötter. Tegeltaken var värre. Där kunde allt sitta löst och vinden skulle lätt kunna kasta honom åt sidan. Hjärtat slog för fort och för hårt. Pälskragens frost hade smält och blötte nacken vid varje steg och svetten hade skiftat så mycket i temperatur att ansiktet blivit ömt. Det var lätt att röra sig fort när man sprang för sitt liv, men han visste att så fort han kommit undan skulle yrsen ta över, och han såg på sätt och vis fram emot det. Ett avbrott, bara för en stund. Men inte än. Först var han tvungen att hoppa. Mellan husen i söder och österkvarteret var det oftast bara 1,5 meter. Efter antalet invånare ökade då muren redan byggts blev ännu fler gråa hus upptryckta tätt inpå varandra för att spara plats. Nu låg många öde. Det område med fält och inhägnade boskap omgavs av de kvarvarande byborna i staden. Men stora delar och nästan hela västerkvarteret var övergivet. där byggnaderna gapade tomt, många utan tak och dörrar som stora fyrkantiga skallar. Under Remins tid hade många lämnat staden, men i denna stund, nedanför honom på gatorna, fanns det liv och rörelse så det räckte. De sista solstrålarna försvann en efter en runt om honom när han med krökt rygg och böjda ben systematiskt tog sig bort till änden av huslängan. Efter varje nytt tak landade han på alla fyra och stannade för att hitta balansen igen. Pilbågen stack upp från ryggen och var det enda som tycktes reflektera ljuset ovanför. Kogret, flaskan och de små bältesflaskorna svajade hastigt i takt och slamrade varje gång han landade. Huset med det gröna taket låg på andra sidan om den vita vägen med det gamla österkvarteret precis bakom. Det var långt över och taket var såklart byggt av förrädiskt tegel. Men det var det enda inom räckhåll, den enda vägen bort från soldaternas vy. Det här kommer göra ont, tänkte han och tog sats. Någon flämtade nedanför när han slungade sig igenom luften. Han hade missbedömt och tog emot taket hårt i bröstet. Men efter en vild reflex hade han ett temporärt tag om stenkanten, gömd under några tegelbitar som nu störtade ner mot gatan. Andra handen kom strax därefter. Han kunde häva sig upp. Remy satt nu i en liten takbefriad grop med ena benet under sig och det andra på stadig stenvägg. Bröstkorgen sved, men en ny smärta kom från hjärtat som verkade slå en aning för fort. Det fanns tid att se sig om, snabbt. Åt alla håll spred sig tak och jordbruna eller gröngula färger, oftast med varsin liten klump i skorsten. Klocktornet sköt upp framför honom bakom fyra längor hus. Cirkeln låg bortom det, men allt det hade varit svårare att urskilja då den färglösa himlen nu började ta ner sig över staden. Norrut fortsatte den mindre vita vägen, ett stenkast för att sedan vika in till vänster och slå sig samman med huvudgatan. Långt där borta syntes den kubformade garnisonbyggnaden, alltid prydd med en överdriven mängd röda flaggor. Ett äldre par stirrade på honom samtidigt som det långsamt rörde sig tillbaka in i en dörröppning. Pojken under honom som blivit skrämd sprang iväg och försvann snabbt in i en gränd. De visste att de inte borde ses tillsammans med någon som var jagad. Åt vänster låg en liten fyrkorsning så gott som tom på folk, förutom några skepnader som sprang iväg från torget. Rop kom från alla riktningar, inget tätt inpå. Tappade mig, tänkte han och sjönk ner en aning. Någon sprang runt hörnet och tryckte kroppen mot väggen. Svart hår, svart skägg, mörka kläder. Brom. Remy var nära på att ropa ut i honom innan han såg att hans vän hade kniven dragen. Soldaten hann inte reagera på vare sig nackgreppet eller det svarta bladet som försvann in i halsen. Remy ställde sig upp på stenkanten och sträckte upp armarna. Det borde inte fly tillsammans, men han kunde inte hjälpa det. Åt hans håll var det säkrare och det kanske gick att klättra upp. Kanske. Han visslade, kort och högt. I samma ögonblick som Brom tittade upp satte sig en vit pil i bröstet på honom. Han vacklade bakåt in i väggen men föll inte ihop. Istället gungade han sig upp igen för att sätta kniven i någon av de fyra soldaterna som kommit springande från andra hållet. Med ett halvskrik av ursinne rusade han fram men möttes bara av tystnad och en väl inövad svärdsving mot magen. Ytterligare två dök upp med pilbågarna spända. Remy höll plötsligt i sin egen båge men han stod fastfrusen, tom, inuti. Det var för många. Imia räddar, viskade han utan att tänka. Andetagen kändes ihåliga. Brom låg med ryggen till. Det sista Remy såg innan han sjönk ner och försvann bakåt över det sargade taken var hur en av soldaterna sparkade lätt för att se om det fanns något mer kvar i rebellen. Det gjorde det inte. De övriga lojala lutade sina huvuden bakåt och välkomnade regnet. Remy gled ljudlöst ner och landade med böjda knän i ett tunt lager gyttja. Han satt sedan kvar så på huk och stirrade ner i den spruckna jordgatan. Husen trängdes med varandra och det som hänt på torget hade inte haft någon större effekt på byborna som bodde i Österkvarteret. Han var säker, för tillfället. Det blev en aning varmare i luften, men kylan som försökt försvinna uppåt kom tillbaka med varje regndroppe. Folk passerade utan att verka bry sig särskilt mycket. Ibland stannade någon ett ögonblick för att kasta en orolig blick på hans båge. Det var helt säkert 2 dussin soldater ute och letade. Men risken att någon åkte fast krympte ju mer tiden gick. Längs Österkvarterets slingriga smågator var det dessutom ännu svårare att hitta den man de letade efter. Regnet gjorde det inte lättare heller. Det kastade sig nu ner som ett blåvitt sken över staden och suddade ut detaljer. Folk trängdes ute på gatorna för att fylla på tunnor och dra kläder inom mellan fönstren. Runt om hördes försiktiga glädjeyttranden. Barn jagade varandra. Vatten var en bristvara i Everhold. Marken var mestadels berggrund och de få brunnar som fanns kunde ge en vintersjukan. Man drack istället ofta öl och förutom symptomen av den varan fanns det ingen större risk att bli sjuk. Remys tankar bestod bara av bilder. Händelserna spelades upp baklänges medan smärtan i bröstet växte och blev varmare. Han såg foten i Broms rygg. Takryggarna under hans egna fötter, en efter en. Skymten av Brom som sprang mot öster. Armborstet. Maras mask. Pilen under den. Hur kunde jag missa? Tänkte han. Hjärtat såg fortfarande hårt och vilt som att det ville explodera och sände svettiga illningar över hela kroppen. Fan, fan, sa han. Skyfallet överröstade honom. Remy fick syn på 2 nakna, beniga fötter framför honom i leran. Han tittade upp och såg en man klädd i lappad tröja och korta, trasiga byxor. Ansiktet var fårigt och vårtigt, håret vitt och smutsigt. I händerna höll han en död skata. De stora, maniska ögonen var vända åt Remy men tittade på fågeln. Hur länge hade han stått där? Tänkte han och reste sig. Mannen ryckte till och lyfte upp skatan lite. Den såg på mig, sen dog den. Se! Remy anade att han inte var den första som fått tillfället att glo på mannens döda fågel den dagen. Behöver du mat? Är det väntdag? Frågade Remy och såg sedan bort mot gatan. Han behövde ta sig till källaren och prata med Will som stannat kvar. Det var fortfarande tidigt och planen var att gömma sig en natt för att sedan samlas. Men han behövde berätta om Brom. Det kanske redan visste. Kroppen kanske redan nu lades i gropen för att sedan brännas tillsammans med de andra. Kanske han var ensam kvar. Du! Mannen tittade nu på Remy. Hans stank avslöjade att det inte var brist på mat som plågade honom, utan möjligen ett rikligt intag av dåligt öl. Det var helt stilla. Tittade på mig. Sen dog den. Vad betyder det du? Kanske var det din andedräkt, sade Remy och började med trötta steg ta sig i den riktning syhuset låg, med källaren under. Mannen med skatan stod kvar och tittade upp. Han lät regnet täcka hela ansiktet, varenda rynka och väck, och höjde sedan upp djurkroppen mot himlen. Jag är i Dali, utbrast han åt ingen alls och skrattade åt sitt eget skämt. Remys vader och lår var plågade av osynliga nålar. Bröstet vibrerade av smärta och händerna var röda och frusna. Stannade han upp nu skulle det svartna. Han behövde ligga ner och försvinna en stund. Regnet visade inget tecken på att ge upp. Skuggor klättrade upp längs husväggarna och ledsagarljus tändes i fönstren. Dörrar och fönster stängdes långsamt. Det som ännu inte tröttnat på dropparna stod hopkurade under taken. Han tog sig mekaniskt fram i leran utan att ens försöka ta skydd. Kvarteret gungade långsamt fram och tillbaka. Ögonen slöts och fick gång på gång öppnas med tvång. Bara en bit kvar. Ja, det var det andra kapitlet av Ledsagare ljus i Ikona-serien av Björn Svensén. Jag såg på hans Instagram, Björn_Svensén, att han håller på att skriva en ny bok i Ikona-serien. Men det var inget datum satt på det. Men det ser vi fram emot. Men först ska jag måste läsa klart den här boken såklart. Det tycker jag du också ska göra. Vill du att jag ska läsa upp din bok, ta kontakt med mig på Instagram @enfantasystund. Men nu säger jag tack så mycket för den här stunden.